Jag heter Emil V. Nilsson och det här är Naturpodden. Idag ska vi lyssna på Rebecca Lemoine. Hon är riksdagsledamot för Miljöpartiet och talesperson för biologisk mångfald inom sitt parti. Jag fick komma till hennes kontor i Gamla stan i Stockholm för att prata om hur det går för våra ekosystem och vad vi kan göra för att rädda livets mångfald här i Sverige. Men innan vi lyssnar på samtalet så vill jag tacka Anna, Anja, Martin, Jakob, Bertil, Peter, Kajsa och Karin för era bidrag. Och swisha gärna ett bidrag du med till 123-556-8770. Alla bidrag räknas. Rebecca Lemoine är utbildad naturvårdsbiolog. Hon har jobbat på miljökonsultföretaget Kaluna innan hon blev invald som riksdagspolitiker. Men det är inte från ett partipolitiskt perspektiv som jag vill prata med Rebecca, utan det är betydligt mycket mer existentiellt än så. Jag vill prata om livet i alla dess former och hur det är hotat idag och vad vi kan göra för att lösa livskrisen. Vi som är engagerade med fokus på Sverige.
Jag har egentligen bara tre saker som jag skrivit ner här.
Men så får vi se vart det tar vägen.
Precis, och jag tror att det kommer ta vägen någonstans. Men det jag skulle vilja prata om, det är egentligen de stora frågorna kring livet.
Mm.
Den biologiska mångfalden i Sverige.
Mm.
Hur det ser ut nu och vad som behöver göras framåt. Och hur någon slags vi, där vi är de som är engagerade, kan göra skillnad.
Mm. Det räcker med så få frågor när de är så stora.
Men,
men den biologiska mångfalden i Sverige är ju väldigt pressad och hotad. Och jag tror att fler och fler, i alla fall som är hyfsat engagerade, är medvetna om detta också. När jag började engagera mig så var medvetenheten mycket lägre, skulle jag säga. Utan det här med rödlistade djur och hotade djur i Sverige, där är det ändå fler som känner igen sig i de orden idag. Men skulle man liksom kolla på den här rödlistan, det är ju forskare och experter som tar fram den och presenterar vart femte år. Då är det två stora faktorer som ligger bakom varför det är så många arter som hamnar på den här listan. Och det är jordbruk och skogsbruk. Och det är ju som inga väldigt, alltså det är ganska stora saker att ta tag i. Och det är ju jordbruket är ju igenväxning. Vi har ju monokulturer både liksom i jordbruk och skogsbruk. Skogsbruket, där är det ju just att skogsekosystemen försvinner och ersätts av plantager. Och det är den frågan som är egentligen hela anledningen varför jag faktiskt valde att engagera mig politiskt och nu sitter i riksdagen och jobbar med de här frågorna. Så att det behövs ju, vi behöver göra många saker. Vi behöver dels skydda, dels lära oss. Alltså vi gör det inte idag, utan vi behöver lära oss att bruka utan att förbruka, både inom jordbruk och skogsbruk. Men också börja ge tillbaks till naturen. Det här med restaurering och rewilding, det måste vi också göra aktivt.
En sak jag kom att tänka på, det handlar om rödlistan.
Mm.
Skulle du säga att det är ett bra mått på hur det går för den biologiska mångfalden i Sverige?
Ja, det är ett mått. Och det här är någonting som ofta kritiker riktar in sig på. Att ja, men det där kan man inte ha som någon typ av temperatur eller mätning för biologisk mångfald. Utan man måste titta på andra saker. Men det är väl ett mått. Och just biologisk mångfald är ju lite krångligare än klimatfrågan. För där är det ju koldioxidekvivalenter och man kan räkna och mäta, göra staplar och så. Översätta till pengar och liknande. Men biologisk mångfald är lite krångligare. Så rödlistan är ju ett verktyg. Man kan ju också titta på landarealen. Till exempel kalavverkning vet vi, det är väldigt, väldigt, väldigt destruktivt. Hur stor yta kalavverkas i Sverige eller har kalavverkats de senaste 60 åren? Det är också en sak man kan titta på. Vi vet att skydd är ju det mest effektiva om vi vill bevara de arter som finns där. Hur mycket skyddas? Och det där är andra saker man kan titta på för att mäta eller uppfatta trender.
För jag har hört en del som säger att rödlistan har ingenting med biologisk mångfald att göra, men det tycker jag är fel, eftersom det visar ju antagligen då att det är en minskning och en fragmentering som gör att arterna har svårare och svårare att bibehålla genetisk variation.
Ja, men exakt.
Plus att deras effekt i ekosystemet minskar ju också då. Och det är ju den här nivån över arter inom biologisk mångfald, hur ekosystemet fungerar, kopplingarna mellan arter och sådär.
Ja, men precis. Och någonting som jag i alla fall får höra när jag försöker ha dialog med skogsindustrierna och deras svar på detta, det är ju att nej, biologisk mångfald är inte hotad i Sverige och inte på grund av skogsbruket, för att vi får ju in invasiva arter, så att netto så går vi plus. Och det där är ju så, det är ju så dumt att man liksom inte ens vet hur man ibland, man blir helt paff av sådana argument. Den som är lite biologiskt kunnig då vet ju att invasiva arter är ju ingenting positivt för våra ekosystem och för den biologiska mångfalden. Anledningen till varför man gör sådana här sifferexerciser är ju för att man helt enkelt inte vill ta det här ansvaret som kanske ändå står överst på dessa industriers hemsidor och hållbarhetsåtaganden. Men det, biologisk mångfald är ju ändå en så pass, vad ska man säga? Jag skulle säga att det är en av de mest radikala frågorna i miljöpolitiken. För det handlar om land- och markanvändning. Det handlar om ekonomiska intressen som ställs i kontrast många gånger till biologisk mångfald.
Verkligen. Och jag tror den här rapporten du kanske delvis nämner som handlar om antalet arter, jag tror att alltså en art som har försvunnit från Sverige är till exempel svartstork. En art som har kommit till är svartmunnad smörbult, den invasiva fisken. Och den ingick i den här listan när de sa, titta vad många nya arter som har kommit.
Ja, men precis. Och det är samma, man kan grotta ganska mycket i detta. Och för de som inte är så biologiskt kunnig kan ju det här låta som rimligt liksom. Och men titta vad vi har fått istället. En sak som ofta också tas upp är att men det är inte alla fågelarter som minskar. Titta, alltså skogsindustrin eller kalavverkningen är ju också bra för de här arterna. Och de arterna har ökat, ja. Men ofta är det väldigt vanliga arter som också gynnas av detta. Så att man måste ibland gå ner i de här detaljerna. Samtidigt vill jag ändå skicka med att man behöver inte vara biolog för att ändå förstå. Utan ta ju ut på ett kalhygge och titta och känna efter och fundera själva på vad det här faktiskt har inneburit för alla som levde här fram tills nyss. Och dra parallellen till ett samhälle, en småstad kanske. Om man helt plötsligt skulle ta bort alla bostäder och jämna det med marken. Alltså det är klart att det är förhörande och vi skulle inte ha någonstans att bo, vi skulle inte klara oss. All infrastruktur skulle vara borta. Det är en katastrof. Och det är ju precis det som händer för de här arterna i skogen när man gör en stor kalavverkning.
Precis, och det är lite som att ställa sig på en veteåker också och fundera på var ska bina och fjärilarna hitta något mat här då?
Absolut.
Men en sak som jag tänkt på, det är, ju mer jag har funderat på det här, desto mer känns det som att utifrån det officiella statliga Sverige så ska den biologiska mångfalden överleva i naturreservat och liknande formellt skyddad mark. Medan den brukade marken, som ju är den allra största ytan, där ska man överhuvudtaget inte räkna med biologisk mångfald. Jag vet till exempel att Jordbruksverket inte räknar biologisk mångfald på åkrar, utan det ska vara i kantmiljön bredvid. Ja, har du tänkt någonting på det?
Ja, det har jag. Och det är det jag menar när jag försöker understryka att vi ska lära oss att bruka utan att förbruka. Liksom bruka hållbart. Hur får vi fram de resurser som vi måste ha för att försörja oss och skaffa fram mat och resurser, naturresurser och skog. Utan att det behöver bli de här monokulturerna. Och skogen som jag är mer inriktad på, det är ju hyggesfritt en sån typ av kompromiss. Där man kan faktiskt bruka skogen men ändå på något sätt ha den kvar. Att ge den här möjligheten för mikroklimatet att, liksom, att låta det vara beskuggat. Att låta mykorrhizan, alltså svampsystemet som finns i marken, få finnas kvar. Och ändå kanske få ut råvara som ger, kan ge bra bidrag både för skogsbrukaren. Mer kan bli sågat virke, mindre som blir kortlivade produkter. Och tittar vi på jordbruket, där finns det ju liksom regenerativa jordbruksmetoder som är väldigt, bedrivs i väldigt liten skala idag, men där det faktiskt finns hopp. Jag vet många som är hobbyodlare som använder sig av metoder som inte innebär att man gräver i marken utan snarare tillför organiskt material och jobbar med naturen. Och det är där jag tror hoppet ligger, att vi faktiskt kan göra detta. Jag tror många skulle må väldigt bra utav att veta att de resurser som vi sedan använder, må det vara ett hus som byggs i kommunen, att det är liksom lokalt producerat utan kalhyggen av den lokala bygden. Eller om det är en skolmatsals, om det är liksom mat som man serverar till barnen i skolan, om den kommer från de närproducerade råvarorna utan massa gifter och kemikalier och ett utarmat system. Alltså vilken stolthet det också skulle kunna innebära.
Alltså, jag tror absolut att du är inne på något väldigt viktigt där. Men en fundering jag har, det är både egentligen när det gäller hyggesfritt, det begreppet då som är väldigt brett. Och också egentligen kan man säga det är samma om regenerativt jordbruk, att det är ett väldigt vitt och brett begrepp som, där det finns väldigt många olika, i praktiken kan det betyda väldigt många olika saker. Och i grunden tror det inte handlar någonting om intensiteten, hur mycket vi tar ut per tidsenhet, att vi måste sakta ner det hela. Det hade väl nästan funkat med kalhyggesbruk om vi hade dragit ner tempot. Alltså drar man ner tempot tillräckligt så skulle det kalhyggesbruket inte vara samma hot för den biologiska mångfalden. Jag vet, skogsbiologer brukar ibland säga att på 70-talet var det väldigt stora hyggen, men det fanns väldigt mycket kontinuitetsskog kvar också. Så hade man stannat där så hade det inte varit samma hot mot den biologiska mångfalden, men sen har vi bara fortsatt och fortsatt. Hyggena har visserligen blivit lite mindre, men det finns ju så lite av kontinuitetsskogen kvar som kan hålla någon slags mångfald. Så därför är det själva, ja, du förstår vad jag menar.
Intensiteten. Ja, alltså vi lever ju i en accelererande värld där allting liksom måste mer eller mindre eller förväntas accelerera. Och det är ju förstås ett liksom grundproblem för den biologiska mångfalden. Man pratar om att vi måste skapa ekonomisk tillväxt. Alltså att ekonomin ska fortsätta att växa. Och det här gör vi till och med i Sverige där vi har bra infrastruktur, vi har bra möjligheter. Vi skulle kunna kanske skifta fokus till välmående för befolkningen istället. Men istället så har regeringen gett alla myndigheter i uppdrag att verka för ekonomisk tillväxt. Så att det är intensiteten, absolut. Och jag tror ändå att på den enskilda platsen så är ju ändå ett kalhygge för mig problematiskt. Utan det måste bli, vi måste skifta bort från den metoden. Och närma oss då det här hyggesfritt som du säger, som kan vara både större. Alltså det kan finnas olika, det finns en gradient här som jag ser det. Men vad man skulle vilja trycka på är ju att ge mer makt tillbaks till folket ändå. För att det uppstår ju det här trycket i stora aktiebolag, alltså stora, de här väldigt stora lönsamma bolagen som, om man pratar om skog, där den kan göra liksom miljardvinster, samtidigt som många som har skogen inte får samma del av kakan, inte får den här lönsamheten, utan snarare blir utnyttjade för ett system. Och politiker då som den här regeringen som hejar på detta och pratar om det som ekonomi för Sverige. Men då är frågan ekonomi för vem? Och där behöver man ju, tycker jag, ge mycket mer tillbaka till dem som bor och brukar och är beroende av de här systemen, den här miljön. Och jag tror att om vi kan bibehålla relationen med platsen och ge liksom mer inflytande till den som äger skogen eller den som brukar jorden, då tror jag att man har säkrat upp mycket mer respekt för naturen, att inte övertrassera de här gränserna. Men byter man ut relationer till transaktioner, låter någon annan som tittar på liksom Excel och liksom kvartals, alltså rapporter och liknande, som har ju uppgift att maximera aktieutdelningar, då har man förlorat de här viktiga relationerna till platsen och därmed respekten och den här liksom säkerhetszonen som vi måste hålla oss inom. Det låter som väldigt abstrakt, men jag tror att det där intensiteten i det stora systemet kommer in när vi har tappat bort relationerna och övergett den makten och lagt den i händerna på några som bara har aktieutdelning att främst tänka på.
Nej, men jag tror ju absolut att du har rätt, och det verkar ju som att skogsägarföreningar som Södra och Mellanskog börjar ta fram planer för hyggesfritt på grund av att det finns ett intresse från skogsägarna.
Mm.
Så det kommer underifrån. De har, nu ska jag inte lägga ord i mun på dem, men man får ju intrycket av att de inte har varit intresserade av att erbjuda den tjänsten liksom, för skogsägaren. Men att det kommer nu på grund att det är sånt tryck. Och det har nog med det att göra, för då kan man ju i vissa fall då avverka träd men ändå ha kvar en svampskog liksom, eller där man jagar eller plockar bär eller vad det nu är. Och du har ju varit med och ordnat en seminarium, workshop om hyggesfritt tillsammans med Moderaterna. Hur gick det då? Vad var det som hände?
Det tror jag var väldigt viktigt att vi gjorde det här, Miljöpartiet och Moderaterna i samarbete. Och för att vara ärlig så var det Skogforsk som hörde av sig. För de hade en rapport till att börja med, men det blev en bok om hyggesfritt skogsbruk i Norden. Och det ville de då lansera och ville göra det via ett riksdagsseminarium. Jag frågade Moderaterna och spåren, så var det inte, utan de sa att de är gärna medarrangörer. Och de deltog glatt och flitigt på det här, i det här arbetet. Så att jag tror att det finns öppningar i andra partier också. Och jag tror att hoppet och drivkraften varför det här händer nu, det är just för många skogsägare själva signalerar och efterfrågar hyggesfritt. Så där tror jag att verkligen hoppet i den här frågan ligger. Sen var det ju många arkitektfirmor som också var med på det här seminariet. Man vill kunna erbjuda hållbart byggda hus. Då pratar man ju mycket om trä. Men sen är frågan, hur har det här träet kommit till? Liksom, och vad är inverkan och miljöpåverkan i det? Och då när man ser de här stora kalhyggorna så rimmar inte det så väl med att kunna sälja en hållbar produkt. Så att det finns ju ett tryck också från arkitekter att kunna få hyggesfritt träråvara att kunna bygga.
Precis, och där har varit en väldigt stor fokus på hur mycket kol man lagrar in i träbyggnaderna. Men man pratar inte så mycket om den totala utsläppet av koldioxid och ekvivalenter utifrån själva hela processen när träet har kommit till innan det står där i huset. Utan man räknar liksom plankorna bara.
Ja, precis. Det är liksom lite grann trolleri att först står de här träden där och sen helt plötsligt finns de i byhandeln eller någon annanstans eller i huset till och med. Men det är klart att alla de här transporterna och all energi som det tar, det har man inte riktigt räknat in. Och jag tror att på tal om det här med relationer och att ge makten tillbaks till landsbygden eller skogsägarna, så tror jag att det skulle vara bra om man, alltså man fick visionera lite grann att det också finns möjligheter att kooperativt kanske då äga sågverk eller andra möjligheter att förädla sin skog på. Som inte då blir i händerna på några som har andra intressen som då främst kanske går ut på att producera stora mängder och liksom, som skapar den här ohållbara efterfrågan på att det ska komma in trä och liksom leda till att det blir ett högt tryck på att kalavverka skog helt enkelt. Alltså, om ger man tillbaka den här makten eller skapar man möjligheterna för de lokalbor och de privata skogsägare som bor och verkar, så tror jag att mycket kan hända och att det kan gå ganska snabbt.
Absolut, och jag har fått för mig lite att det handlar om massaindustrin som man inte pratar så mycket om. Men i min amatöranalys så är det mycket massaindustrins intressen som driver kalhyggesbruket. Hade det handlat om att göra trähus av det, då hade det inte varit, då vill man inte ta allt på en gång.
Mm. Ja, jag håller med dig. Och där ska man ju också vara medveten om att Södra, som ofta liksom, framstår som en sån här medlemsorganisation, de har ju också investerat i massaindustrin. Och det där blir ju väldigt knepigt att veta vems intressen företräder dem i olika uttalanden och debattartiklar och positioner. Så att det är viktigt att vara medveten om.
Ja, men så är det nog. Sen är det väl ganska lik liten värld. Jag vet inte hur många virkesuppköpare det finns i Sverige, om det är 1000 personer eller något sånt här, som är de som träffar skogsägare och säger, nu kan vi göra en plan för din mark och sådär. Så de har ju väldigt mycket makt.
Jättemycket makt. Och de önskar man att de var också oberoende. För att verkligen kunna alltså, rådgiva för markägarens bästa. Och det ser vi som en stor brist. Jag önskar att vi kunde få mer sån här oberoende rådgivning från till exempel Skogsstyrelsen.
Ja, men absolut. Och att det kanske fanns folk som kunde upprätta skogsbruksplaner som inte då har ett ekonomiskt incitament att sälja så mycket virke som möjligt.
Exakt, och det här tror jag låter väldigt logiskt. Men just i skogsbruket så har det varit det här, ja, det har varit en problematik för att man har varit inlåst och investerad i ett visst system som där kalhyggen just är det bästa och mest effektiva. Så att det finns ju liksom ett stort motstånd för de här ekonomiska intressena, inte minst att hålla tillbaks och fortsätta business as usual. Och det, jag tror ändå att så här, svenska folket som ser de här kalhyggena inte gillar vad man ser. Och vi som också uppskattar allemansrätten och alla de här fantastiska lederna som går igenom vår natur. Vi liksom, det är inte så njutningsbart att liksom traska över de här partierna där skogen fanns, men där det nu är ett kalhygge. Så att jag tror att gemene man ändå skulle gärna se att vi fasar ut de här och övergår till någonting annat. Men det finns väldigt lite alternativ som konsument att styra över den här riktningen. Så att hoppet igen, det ligger verkligen hos, jag har ju tidigare sagt, hos EU och hos den svenska, alltså från svenska skogsägare som vill se någonting annat.
Mm. Och kanske är det som en annan politiker jag känner brukar säga, att ja, men man behöver jobba på opinionen hos allmänheten, för politikerna kommer liksom inte fixa någonting om det inte finns ett tryck liksom på det. Håller du med om det som politiker?
Ja, absolut. Och den sämsta lobbyisten gentemot andra politiker, det är ju en som redan är en politiker. Alltså, jag menar, det måste ju komma, jag tror att det är viktigt att det kommer från olika håll så att det inte blir ju mer du håller med mig som miljöpartist så desto mer förlorar du som moderat till exempel. Den känslan gör ju att man är väldigt fastlåst i olika positioner. Det måste ju komma från personer som säger att det här är ett intresse som jag som skogsägare har eller som utifrån de här perspektiven har. Så det är jätteviktigt och helt nödvändigt för att förflytta skogsfrågan och skogspolitiken i Sverige.
Men spännande. Nu har vi pratat om skogen och jag vet ju att du har engagerat dig väldigt mycket i skogen. Men har du tänkt någonting på liksom jordbrukslandskapet och de frågorna där? Nu röstades ju naturrestaureringslagen igenom 18 augusti, har jag för mig det var. Och där ingår ju gräsmarkerna. I Sverige betyder ju det ängs- och naturbetesmarker. Och det är ju lite liknande på något sätt, att det är ju själva markanvändningen i jordbruket som är problemet, men också det kan ju också vara lösningen liksom. Så har du några funderingar kring, har du tänkt någonting där?
Ja, alltså gemensamt för båda de här frågorna är ju att det är ofta förknippat med, alltså tar man skogen till exempel och liksom betes eller slåtter till och med, alltså det är sådana saker som kan göra otroligt stor skillnad för den biologiska mångfalden. Men det är inte särskilt mycket lönsamhet i det. Det är inte så att man tar till lien för att bli rik liksom, eller för en rejäl inkomst.
Man gör det för att bli stark.
Ja, ja, för att det är kul. Jag har också slagit med lie. Det är kul. Ofta så kanske man drar ihop ett gäng och så lägger man en eftermiddag eller två på det. Det är faktiskt ett utav dem. Jag kan verkligen rekommendera det om man brinner för biologisk mångfald. Det är det mest meningsfulla man kan göra med de här timmarna, skulle jag säga.
Väldigt bra ryggträning också, ja, om man gör det rätt.
Och ja, men som sagt, sen kan man kanske belöna sig med en härlig picknick på ängen eller någonting. Så att det här är verkligen någonting jag rekommenderar. Många både naturskyddsföreningar och hembygdsföreningar är ju de som faktiskt står för en stor del av slotten idag. Men jag tror att det skulle behövas mer ekonomiska incitament. Både, alltså för all naturvård egentligen. Så att det inte enbart är för de som vill göra, få en stark rygg eller göra picknick på ängen, utan det också känns som en attraktiv sak att göra för den som har marken. Skulle man anlita någon annan, någon konsult för att göra detta, det är väldigt, det gör man ju nästan bara för att man i så fall värnar platsen väldigt mycket. Så att någon typ av ska man säga, biokrediter eller så, att ju mer man säger så att de här biologiska mångfaldsmålen som vi har antagit både internationellt inom EU och också nationellt, då kan man tänka sig att det här inte kanske var vad den enskilda personen har liksom bestämt om sin mark, utan det här är ju på en statlig eller överstatlig nivå. Och då kan man också tänka sig att därifrån det ska finnas ett ekonomiskt stöd för de här frågorna för att kunna verkligen genomföras. Så att jag tycker det är helt rimligt om till exempel EU också införde en ekonomisk, alltså kopplat till någon typ av krediter för den som är med och uppnår de här målen. Så att det blir en liksom, biologisk mångfald blir någon typ av guldrush i de här sammanhangen. Så att, ja, det skulle vi verkligen behöva, och då koppla, liksom, öka stöden för betande djur som gör stor nytta för biologisk mångfald, till exempel förslåtter med mera.
Jag tror just djuren är väldigt viktiga faktiskt. Om man tittar liksom långt bak i historien så är det ju liksom uroxar och bisenter och vildhästar som man skapat möjligheterna för den här mångfalden att finnas, och de har ju varit en del av själva mångfalden. Och det betyder ju också att det finns många växter och insekter som är anpassade till att de finns, alltså till, de är anpassade till att bli uppätna av en häst, eller de lever i dyngan till en ko liksom. Så de är ju, de djuren är inte bara en skötselåtgärd, de är en del av ekosystemet. Så det tror jag är jätteviktigt att liksom komma ihåg. Men det är också så idag att man heller inte kan lägga det ansvaret för att de här markerna ska öppnas upp på lantbruket. För så som det ser ut idag så finns det knappt lönsamhet i lantbruket som det är. Och även om det finns jordbruksstöd så räcker de inte för att kompensera den liksom, vad ska vi säga, Det är ju marker som inte ger så mycket.
I pengar.
Som ger väldigt mycket i mångfald, i liv liksom.
Ja, men precis. Exakt. Och det är, dels är det ju det att det måste ge mer pengar i kronor och ören. Verkligen bli mer kännbart. Vi skulle ju helt enkelt behöva vända de här trenderna. Från att vi har fått mindre betande djur i våra landskap till att vi så att liksom kan löna sig, så att det finns en investeringsvilja i att etablera de här gårdarna igen, och också just det småskaliga.
För det, ja, som, verkligen det, ja, småskaliga, ja, tror jag. Jag tror att man kan vinna så mycket bara på att det är småskaligt.
Ja, och det är det som är, för vi har ju sett sån här övergången är ju gårdar läggs ner. Och det tror jag alla faktiskt partier i riksdagen är väldigt bekymrade kring. Och jag tror att det handlar om den här, alltså vi har liksom haft en politik som har gynnat det storskaliga, stordriften hela tiden. Så att vi kanske har ibland på ungefär samma antal, men det är väldigt många färre gårdar, fast där har man kanske då tusentals utav olika djur. Just det småskaliga, då har man igen det här med relationer som jag tror är jätteviktigt. Vi pratar liksom både relation till platsen men också förstås relation till djuren. Och då kan ju djurvälfärd också komma in. Lättare att lära känna sina djur och veta om hur de mår. Om man har, jag vet inte, 20 eller liknande. Snarare än om det är flera hundra. Det är också lättare att göra den här, vad ska man säga, väldigt specifika, få till det specifika betande på rätt sätt. Men allt det här förutsätter ju att det måste finnas en lönsamhet, en riktig lönsamhet för det. Och det har vi ju misslyckats med som samhälle och från politiken att skapa. Och det måste till någonting drastiskt för att helt enkelt vända de här trenderna.
Om jag förstått det hela rätt så är allt jordbruk i Sverige beroende av bidrag, även de riktigt stora gårdarna. Så att, jag tror att samhället ger mycket bidrag också till dem. Men jag har en vän som jobbar med de här frågorna lite, och han menar ju att om man skulle styra det hårdare så kunde man ju ta bort från veteåkrarna och rapsodlingen och ge till naturbetesmarken och de delarna, och då kanske man automatiskt skulle få mindre gårdar liksom. Jag vet inte.
Mm. Och idag är hela liksom EU-stödet, den här kappen, den är ju fortfarande riktad efter storlek på gården. Mm. Så den är ju inte särskilt styrande överhuvudtaget mot någonting som vi kanske egentligen behöver värdesätta med då. Både djurvälfärd, klimat och biologisk mångfald. Så att det finns ju otroligt mycket mer potential i att använda de här pengarna på ett styrande sätt, styrmedel. Ja.
Jo, det jag har hört från en granne då, som har en liten gård och djur och betar naturbetesmark, det är att kontrollanterna ritar ut bort hällarna. Alltså där är bergedagen. Och där är ju också ofta mandelblomma, kärleksört. Och det är ofta där under en igenväxningsfas där många av ängs- och naturbetesmarkens ovanliga växter, de överlever den här riktigt tunna jorden precis innan hällen. Liksom. Och sen när man återupptar betet eller hävd liksom, så kan de börja vandra ut i marken igen.
Mm.
Och då känns det ju extra sorgligt att kontrollanter då ritar bort de här för att det inte är en produktiv yta.
Mm.
Men ofta är det då de finaste naturbetesmarkerna är de som har mest hällar.
Mm.
Och det påverkar ju också för berget buffra värme. Så att den kan jag kasta över till dig. Kan inte du fixa det?
Ja, precis. Det får jag ju ta med mig. Men jag har ingen snabb lösning på det. Men jag tror att man skulle behöva göra väldigt mycket omtag kring liksom vårt jordbruk och hur systemet ser ut. Och jag är inne på exakt samma egentligen. Jag ser ju så här, min vision eller min önskan är ju verkligen att ge tillbaks makten till bönderna, om man säger. Idag är det ju väldigt så mycket risker, kostnader och väldigt få marginaler som bönderna står för. Slår vädret fel, slår skörden ut, ja men då står man där. Däremot, de här mellanhänderna eller grossisterna, de har ju motsatta förhållandet. De har ju höga marginaler och väldigt få risker. Så att på något sätt så skulle man behöva göra om, försöka hitta liksom andra mekanismer för detta. Och det är ju inte jag har ingen jättebra lösning att presentera här och nu, men jag tror att när man pratar med folk så tycker många att det här är orimligt. Hur lite som bönderna faktiskt får för det de producerar.
Ja, men det är jag helt. Så är det verkligen. Men en annan grej som jag tror man måste lösa om man ska komma till rätta med det här, det är att man måste luckra upp gränsen mellan jordbruk och skogsbruk. Alltså, idag klassas liksom Sveriges mark som antingen jordbruksmark eller skogsbruksmark. Och de här miljöerna som vi pratar om, bland annat naturbetesmarkerna, det kallar ju folk runt om i landskapet ofta för skog idag, för att det har växt igen. Väldigt ofta, i alla fall runt där jag bor.
Mm.
Och där finns ju liksom potentialen då i just den gränszonen däremellan. Och då finns det ju också andra potentialer, som till exempel alla hästar som finns runt i landet. Där hästägare har problem för att hästarna äter för rikt foder så de får fång och andra sjukdomar. Och kunde de beta i det här som är liksom någon slags igenväxt naturbetesmark, alla skogsbete liknande, då skulle mycket vara vunnet. Men ofta har hästägarna väldigt lite mark.
Mm. Ja, men verkligen. Det här, precis vad du säger, det är ett antingen eller landskap. Antingen jordbruk eller skogsbruk. Och så var det ju inte för liksom, 100 år sedan eller ens 70 år sedan. Och så, utan det var ju brynmiljöerna som är de här otroligt viktiga miljöerna för fjärilar, för insekter, för fåglar och så vidare. Och just att få till mer skogsbete. Där tror jag att vi har oerhört mycket att hämta. Så jag tycker det är ett förslag som jag tycker är väldigt bra. Alltså om man kan få de här win-win-förslagen också. Tror jag att de är liksom ganska lågt hängande frukter. Men skulle kunna göra enormt mycket biologisk mångfaldsnytta. Och du var ju inne på det lite förut, Emil, om att de här uroxer och vicenter och så, hur de också har präglat våra ekosystem och hur evolutionen har liksom lett fram till att det finns arter som är helt beroende av deras trampande och mularnas bete. Och idag har vi ju svårt att uppnå samma ytor som kanske skulle behövas för att de här arterna ska liksom kunna må bra och långsiktigt klara sig.
Vilka arter menar du?
Jag tänker på alla väldigt specifika arter som är beroende av bete helt enkelt. Alltså betet är ju helt nödvändigt för många arters existens idag. Och ändå så har vi de här väldigt nedåtgående trenderna. Så dels behöver vi göra någon typ av, liksom, göra det mer lönsamt, så pass lönsamt att det här blir investeringsviljan och någon typ av trendbrott. Men dels är ju jag också intresserad av att försöka få tillbaka de här arterna till Sverige. Alltså, jag har ju motionerat om det här i riksdagen också, om att få tillbaka till exempel vicenterna som ett extra inslag av störning i våra ekosystem. Och störning är ju någonting som, de här naturliga störningarna är ju någonting som vi har begränsat eller blivit av med i väldigt stor utsträckning. Men som samtidigt är en förutsättning för många arter. Så att kan vi till exempel få tillbaka stora betare i våra landskap, så skulle det också vara väldigt viktigt för biologisk mångfald. Men också, tror jag, häftigt för många. En sån här positiv sak att man får tillbaka arter som har varit borta.
I 11 700 år.
ja, i vicenternas fall. Men vi har ju fått tillbaka, jag menar, bäver har ju kommit tillbaka. Vi har ju andra arter som är liksom lite närmare i backspegeln som har kommit tillbaka. Och det finns andra där vi har ändå lyckats vända trenderna. Och alla sådana blir ju en berättelse för varje möte. Med en havsörn till exempel. Där har vi en framgångssaga som naturvården ändå har lyckats med. Och skulle man få tillbaka till exempel vicenterna, alltså ett möte med en vicent är ju en livsupplevelse, och veta att det kanske, alltså det blir ju någon typ av symbol för hopp, tycker jag, för livet, att livet kan komma tillbaka och livet vill leva och liksom fortsätta leva. Om vi bara kan låta det ske så finns det så mycket hopp i det.
Jag är enig. Jag tycker också det var superspännande, och varför inte vilda eller halvvilda hästar. Verkar funka bra med Gotlands russ på en del ställen, och ibland kanske med lite extra utfodring. Däremot så vet jag många som menar att kanske även om vi återintroducerar vicent i Sverige så kommer det inte räcka. Så man kan inte byta ut betet med nötboskap och hästar och liknande mot vicenten.
Mm.
Utan för det behövs ett intensivare bete på många marker. Sen kan ju vicenten vara jätteviktig för att sprida arter mellan områden. För idag har vi ju stängt ner landskapet. Vi har låst in det. Det som tidigare var väldigt fritt. För det tror jag är en viktig grej. Jag vet inte om du har tänkt på det, att liksom det traditionella jordbrukslandskapet, det var närmare rewilding än det var dagens industriella jordbrukslandskap.
Mm. Ja, absolut.
För det fanns ju till exempel utmarksbete som väldigt likt liksom rewilding. Mm. I alla fall det jag sett i Danmark och så.
Ja, och liksom vad ska man säga, rewilding eller restaurering utav ängar. Det är ju, vi har ju förlorat otroligt mycket yta. Nu är det ju liksom de här slottrade, alltså åker du på en bilväg och ser att det blommar väldigt mycket i vägkanterna, så är det ju också någon typ av åtgärd för som liknar slotter. Så att det är många av de här arterna har ju flyttat ut och finns nu kvar som remsor längs med vägkanterna. Och förut var ju ängen själva liksom förutsättningen för en åker, alltså ängen är åkens moder, som man sa. Och det var ju för att det var också en ekonomisk rimlighet i det. Man var tvungen att slå en äng för att kunna ha käk till djuren under vintern. Och idag är det ju tvärtom. Man får ju liksom, jag vet i alla fall att många gånger när man har slagit en äng så eldas det här sen upp. Alltså det är ju ingen som vill ha det här materialet till sina djur ens. Så idag är ju förhållandena helt motsatta. Skulle man få till en riktig rewilding, då hoppas jag ju att det blir ängens återkomst.
Men det finns flera grejer här som jag tänker på. Det ena är, när jag pratar om att vi behöver mer nötboskap som betar naturbetesmarker, då får man ofta höra av en del att vi inte ska ha några nötboskap alls för att de släpper ut metan. Och för, av klimatskäl så behöver vi ta bort de betande djuren.
Ja, det har inte jag, alltså nu har inte jag exakta siffror i huvudet, men man kan ju tänka sig att de här väldigt intensiva djurfabrikerna, ja, absolut, metan är relevant att peka ut. Och skulle man räkna liksom per metanutsläpp eller per liv, som det också är någon typ av, alltså man också bör ta med i den här kalkylen, så är ju minimalt, alltså på negativt avtryck vad gäller biologisk mångfald. För att ofta kommer ju, det kommer krävas foder någonstans ifrån, och vad är liksom baksidan av detta fodret? Ofta liksom en utträngning av biologisk mångfald, kanske någon annanstans. Men har vi betes, alltså djur som också bidrar med sitt betande, det är ju, behövs inte så många djur för att det ska bli väldigt stor skillnad för den biologiska mångfalden. Och i och med att det inte är så jättemånga, så, som ändå gör stor skillnad i en ganska stor yta relativt, då tänker jag att de här metanutsläppen är inte det stora problemet.
Så tänker jag också, men det var fint att höra dig säga det. Och sen en annan grej när det gäller rewilding. Jag kan tycka att det är lite olyckligt ord ibland. Och jag skrev ju en bok, Rävbacken, om vår restaurering som vi har hållit på med hemma på en liten åkerholme på 2,1 hektar. Och då när jag pratade med förläggaren, då sa hon, jaha, du menar reforming. Men det skulle man ju kanske kalla det, men det jag tänker här, det är också viktigt att få med människan i det här och att det inte är något negativt.
Mm.
För det är inte mer naturligt om det inte finns en människa inblandat. Så tänker jag.
Mm.
Vad tänker du om det?
Ja, det här är väl lite grann en så här, fråga om, som naturvården har brottats med. Och jag tycker väl att man, ska man vara helt ärlig, så finns det ju vissa platser på jorden som där det bästa är att inte ha någon mänsklig påverkan överhuvudtaget. Kanske det, av olika anledningar, bör vara så restriktivt att människor inte ens är där som turister, till exempel. Men det är nog, alltså i Sverige så är inte det liksom, det är mer ett undantagsfall, tänker jag i så fall. Där kan jag inte riktigt se det här framför mig, men i vissa ekosystem och för vissa djurarter så är det kanske bäst att vi överhuvudtaget inte ens är där. Sen som man tittar på den svenska naturen och med våran allmänsrätt, så ser inte jag de här no-go-zonerna som nödvändiga. Men där kanske det handlar om att inte ha ett bruk. Då tänker jag till exempel på ur- och naturskogar. Där skulle jag säga att hyggesfritt är inte en lösning för dem. Utan där ska vi verkligen inte ta ut de här viktiga träden, alltså hemmen, alltså bostäderna för de här arterna som verkligen behöver en hemvist. Jordbruket är ju verkligen en sån här kulturpräglad, alltså det, jordbruk är ju en typ av mänsklig påverkan. Så att det finns ju inte ett jordbruk om det inte finns en människa med i bilden. Så det är ju annorlunda förstås. Så att det är ju snarare en förutsättning att människor med och brukar. Och sen är frågan, hur kan man bruka? Och snart är det ju nästan tvärtom, att människan är utplockad från de mest intensiva monokulturerna. För då blir det ju liksom kanske antingen en människa som har en väldigt stor liksom maskin, eller om det är automatiserat. Så då är man ju nästan inne på att människorna plockas bort från det mest intensiva. Och jag tror ju att någonstans däremellan kan det ju finnas förutsättningar för både människan och för naturen att finnas och vara aktiva delar.
Och det är väl någonting fint, är det inte det? För att vi är ju djur.
Ja.
Och vi kan ju ta över, liksom, inte vet jag, skogselefanten och mammutens roll i de här markerna. Och man ser det lite så, att vi är en del av ekosystemet. Mm. Vi är ekosystemingenjörer, liksom. Nyckelarter kanske till och med.
Ja, men för att våran, liksom, eftersom att vi inte heller är de som direkt äter på åken eller liksom äter av trädens löv, så måste ju vi översätta vårt arbete till pengar som vi sedan kan översätta till mat. Jag menar, och det är där jag menar att det är viktigt att vi får till strukturer för att det här ska funka. Så att arbetet vi gör som sedan ger pengar faktiskt får en positiv inverkan på ekosystemen. Och jag tror med rätt styrmedel så går det här att lösa. Jag är i grund och botten ganska positiv, för jag tror att människor vill vara en del och känna den här meningsfullheten som jag antar att du också har känt i Rävbacken, och kunna se och följa återkomsten av naturen där steg för steg. Och liksom en meningsfullhet och ett positivt bidrag till naturen. Jag tror att många människor verkligen längtar till att kunna hitta ett sådant sammanhang. Så skulle vi från politiken och från lagstiftares håll kunna erbjuda sådana system, ja, men då tror jag verkligen att många skulle liksom kasta sig över de möjligheterna.
Ja, men det tror jag också. För mig är det, och Erika, min sambo, och våra grannar och sådär. Men jag och Erika, vi är liksom nyfrälsta i det där nästan. Jag rullar ju omkring i marken mest när jag kan, och går ut och tar alldeles för långa lunchpauser och försöker hitta nya arter och sådär. Det är så himla kul.
Mm.
Och grannarna, de tycker det har blivit himla fint. De har inte den här biologiblicken på samma sätt. Kanske fair enough, det är helt okej. Okay, men de älskar hur landskapet har öppnats och hur man nu liksom, hur vi nu ser vart vi är någonstans.
Mm. Och sen tror jag också, många som kanske inte då de här grannarna vet biologin i det, men känner man till att det faktiskt har en positiv inverkan samtidigt som det kanske blir vackert, då blir det som ett extra plus.
Verkligen, och sen, vi tar ju höet.
Mm.
Så grannarna har får, så de äter ju det i detta nu, höet från träbacken, så det är ju väldigt roligt.
Mm.
Men man behöver ju inte elda upp det, man kan ju kompostera det och använda det som jordförbättring istället för att köpa in jord med torv i.
Mm. Ja, det är ju mycket bättre. Och jord med torv är ju snart min huvudfiende i det här systemet.
Ja, det är helt sjukt.
Ja.
Det ska
torven, ja precis. Och det är som förbisedd fråga. Och jag tycker det är helt galet egentligen hur medvetna vi är. Alltså det finns inte någon som kan tanka bilen utan att veta vad är det man tankar med. Men jag tror de flesta som köper de här plastsäckarna med jord inte har någon aning om vilken, alltså att det finns torv och vad torven har för inverkan. Alltså så det är ju, det där måste vi komma till rätta med. Jag har lagt motion i riksdagen om att fasa ut eller liksom förbjuda ny brytning av torv, och att de torvtäkter som finns också ska restaureras snarast.
Det låter superbra, istället för att tillåtas som har skett på senare tid.
Ja.
Helt fruktansvärt. Trädgårdsbranschen har en del att jobba med det.
Verkligen, och jag menar, och ja, herregud. Torv är ju, det är som att man tror att man måste ha det som en ingrediens, men det finns ju mycket annat man kan hitta på istället.
En jord är ju någonting levande, en slags blandning. Det är ju inte ett grundämne som man köper på en påse.
Nej, precis. Och det här tror jag också är lite grann. Jag kör ju själv kör jag med bokashi till exempel. Och allt som är komposterbart går tillbaka till odlingarna. Och det tycker jag känns skönt att ha den kollen och kunna också känna att det finns ett kretslopp. Och jag tror igen att det kan finnas. Alltså, man kan hoppas att det blir som en liten revolution där hos hobbyodlare och liksom alla som har trädgård, att sluta investera i de här torvfyllda plastsäckarna och fixa med det där själva.
Det tror jag är jättebra. Vi kör inte med bokashi. Vi har ganska stor kompost. Vi tillsätter väldigt mycket kol i form av, det är mest hö faktiskt.
Mm.
Och löv och sånt.
Mm.
Jag tror det är ganska bra. Men jag kan inte exakt skillnaden. Stefan Sundström skulle förklara bokashi. Och jag tyckte, ja, jag tror jag får läsa på lite.
Han har ju skrivit en bok om det som vi kan rekommendera.
Det är den svarta, va?
Den lilla svarta, ja. Nej, men det är väl liksom... Men det viktiga är väl ändå i det här, alltså oberoende av vilken komposteringsreligion man tillhör, att man ändå ser att det är inte, alltså, man måste inte kanske vara expert på det. Men det som är organiskt, att ta tillvara på det snarare än att det liksom skulle brännas upp, det är bara det är ju liksom ett första steg att komma närmare, tycker jag, naturen och verkligheten och liksom minska. Att vi outsourcar det här till företag som är förknippade med torvindustrin. Bara det att bryta oss loss från torvberoendet då.
Mm, ingen jävla torv.
Mm.
Så enkelt är det. Och sen är ju torv, alltså vitmosse, mossar.
Mm.
Det är ju the original carbon capture and storage. Jag vet inte hur mycket kol de lagrar i torven. Och att bryta dem, det är ju som att skjuta sig själv i foten.
Ja, men verkligen. Jag älskar vitmossa. Och jag älskar jag älskar mossar. Och jag tycker att det där... som sagt, det är väldigt förbisett. Och jag tror att det är det bästa vi kan göra, både för biologisk mångfald och klimat, är just det här med att återställa våtmarker och bort med torven, helt enkelt. Och där finns en hel del, tycker jag, lågt hängande frukter som bara måste till.
Och nu har vi pratat om väldigt viktiga saker. Vi har pratat om skogen och hyggesfritt. Vi har pratat om ängar och naturbetesmarker och rewilding, och nu om jord och torv och sådana frågor. Men då kommer dagens kanske svåraste fråga. Så vad kan du som riksdagspolitiker göra för att åstadkomma en förändring? Hur känner du liksom att det går?
Hur det går är ju kanske lite svårt att mäta. Alltså för dels vad vi har för instrument och verktyg. Vi trycker på knappar och voterar, röstar om lagförslag och liknande. Jag tillhör ett parti, Miljöpartiet. Vi tillhör då en opposition och vi är i minoritet. Så att det går ju inte särskilt bra om man ser på resultatet från de här knapptryckningarna. Däremot så tänker jag ändå, jag väljer att se mitt arbete som en förändringsprocess. Så att för mig är det ju inte knapptryckningarna som är det viktigaste jag kan göra just nu. Utan det är väl att ha samtal för samtal för samtal. Försöka vara med i den här rörelsen. Jag tycker att vi tillhör ju den här parlamentariska grenen utav miljörörelsen. Men att miljörörelsen har en kraft, och att den kraften måste liksom användas för att få med sig fler, för att få gehör för sina idéer. Och det här låter ju superflummigt, men det är ju det som man måste jobba med, alltså de här processerna.
Och sen säger man ibland att man får de politiker som man förtjänar, vi får de politiker som vi röstar på. Om man tänker tvärtom då, vad ska vi göra, vi som är engagerade i biologisk mångfald, så att vi får till en förändring?
Jag tycker det kanske viktigaste är att tänka att biologisk mångfald, alltså den som värnar biologisk mångfald är också, vad ska man säga, det är ändå politik det handlar om. Och det där kan finnas en ganska ett stort motstånd, men politik är ju, livet är politik, alltså det icke-mänskliga livet är också politik. För det handlar ju om det vi har pratat om, markanvändning och olika brukningsmetoder, olika ekonomiska incitament och så vidare. Så det är väl först att inse att det här, bryr man sig om biologisk mångfald, då är man också politiskt intresserad någonstans. Och också då kanske ställa sig... Alltså, söker kontakt med de som ställer upp till riksdagsvalet lokalt. Eller i alla fall partierna, tar reda på vad de står i olika frågor. Det brukar finnas möjlighet på torgen med olika valstugor. Ta en runda och fråga, hur ställer ni er kring det här som jag tycker är jätteviktigt? Vad har ni för förslag till exempel? Så att ligga på i de här frågorna även om man inte vill engagera sig partipolitiskt så kan man ta upp vilken politisk fråga som helst och fråga vad de olika partierna, hur de ställer sig och vad de tycker och vad de driver. Det tycker jag är viktigt. Och sen rösta därefter. Rösta efter den för dig viktigaste frågan. Och gör sån här valkompasser till exempel. Och bara det att du som väljare engagerar dig och lyfter en fråga, det är också en signal som faktiskt spelar roll. Då kan man säga till sina partikamrater eller liknande, vilken fråga var det som många kommer att fråga om? Ja, det var de här frågorna. Det blir ju liksom en fingervisning om vad som är viktigt. Och har man inte svar på någonting som många väljare har kommit fram och frågat om, då blir man lite nervös och svettig kan jag säga.
Hur viktiga är de ideella föreningarna som har en naturfokus idag?
Jätteviktiga. Jätteviktiga. Och dit kan man ju också, man kan ju engagera sig i sådana organisationer utan att man, om man nu tycker att det är satt i en hög tröskel till politiken, men man ändå vill engagera sig, då är de här organisationerna viktiga. Och där finns det ju i större organisationer som Naturskyddsföreningen, där finns det ju de som också sen kan göra själva lobbyarbete, skicka brev till oss politiker och riksdagsledamöter om vad som är viktigt för organisationen och medlemmarna och driva på det. Så det där är jätteviktigt. Och att det finns många medlemmar, det visar ju också för oss beslutsfattare. Det ger en fingervisning om hur viktig den här frågan är faktiskt. Så att stötta ekonomiskt, bli medlem och har man tid och möjlighet också engagera sig med sin tid. Alla de här är jätteviktiga.
Och tror du att vårt engagemang kommer vara viktigt nu när naturrestaureringslagen har blivit verklighet och det ska jobbas fram en nationell restaureringsplan, va, under 2 år tror jag? Vi pratade lite med Jörgen Sundin om det tidigare.
Ja, det här är den mest hoppfulla omröstningen som jag har följt, just restaureringslagen.
Vi ska tacka Österrike.
Ja, Österrikes miljöminister som gjorde detta. Hennes röst avgjorde i miljörådet då. Och ja, för mig verkligen en riktig hjälte. Jag har framfört mina tack. Men sen är ju den här regeringen en mästare på att urvattna lagstiftning som man inte ser är bra för till exempel ekonomiska intressen som man värnar. Så att jag är inte helt, jag är inte riktigt så här att jag kan känna att det här är färdigt eller man kan inte riktigt slappna av för man vet inte hur den här regeringen kommer tolka restaureringslagen.
Men den ska gå ut på remiss till ideella organisationer och så också, va?
Ja, och då är det ju viktigt för alla organisationer att göra sin röst hörd, helt enkelt. Verkligen.
Och det här är ju oerhört svårt, för det finns ju en otrolig obalans mellan de som trycker på för exploaterande intressen. Där finns en väldigt ekonomiskt stark lobby. Och sen finns de ideella föreningarna som får till och med mindre pengar nu än de har fått tidigare. Så att det är ju en väldig obalans, även om de ideella naturföreningarna idag nog har helt klart flest engagerade medborgare. Så att det är ju någon slags...
Det är väldigt obalans. Skulle man liksom spela på samma villkor att okej, gruvindustrin och skogsindustrin, ni får också lobba men ni får bara göra det frivilligt, alltså på er egen fritid. Då skulle vi inte riktigt se samma typ av...
Det är inte lika lätt att göra sig hörd från skatteparadisen.
Ja, men alltså det är inte så många som jag tror i själ och hjärta brinner för exploatering. Utan det är mer det här ekonomiska rimligheten i det. Att okej, här finns det pengar att tjäna, här finns det en karriär att göra och så vidare. Här är lite som du ser på mitt kontor här, en bibba med post.
Du pekar på en hög med böcker och dokument och sånt i soffan.
Precis. Och om man säger sån här, en stor liksom mängd med post som kommer, så kanske det... I den här finns antingen ingen eller kanske en liten flyer från miljörörelsen. Så att det är liksom flödet in till oss riksdagsledamöter är ju väldigt mycket kring vad de ekonomiska intressena skickar till oss. Alltså de här stora industrierna har ju möjlighet att göra som rapporter och inbjudningar och skicka brev helt enkelt med sina krav eller sina önskemål och liknande. Men den ideella miljörörelsen har ju inte de här möjligheterna.
Men alla älskar en underdog, eller hur?
Ja, men så är det ju. Ja. Och miljörörelsen har ju ofta rätt. Man har ju ett förtroende som är baserat på att man inte överdriver, man inte liksom, man fifflar inte, utan man, ska man gå ut och säga någonting, då är man ofta väldigt noggrann. För att man har ju inte de här resurserna att backa upp med, liksom göra misstag. Man har inte råd med det från miljösidan så att säga, utan det är ju Naturskyddsföreningen och andra organisationer är väldigt pålästa. Och det gör ju att jag som politiker kan känna mig trygg med att fråga och veta att jag får någonting som inte är överdrifter eller liknande, utan det är liksom, det är väldigt seriöst.
Vi får kämpa för att läsa på ordentligt, se till att ha bra källor och levla helt enkelt. För nu är det knappt 2 år kvar till valet.
Gör er en röst hörd, dra er inte för att kontakta till exempel riksdagsledamöter eller partier. Visa vad som ni tycker är viktigt och prioriterat och ställ krav.
Då kör vi på det. Nu, Rebecca Lemoine, tack så jättemycket för att jag fick komma till ditt mysiga kontor här och spela in en podd med dig.
Tack för att du ville komma hit. Tack.
Nöjet är helt på min sida.
Naturpodden produceras av mig, Emil W. Nilsson, och har sitt hem på natursidan.se. Natursidan.